Hej, Per här. Jag tänkte bara kort nämna att Stjärnbaneret har fått en systerpodd kallad Old Glory då, ett annat namn för Stjärnbaneret, alltså fanan. Det är en slags engelsk variant av podden som kommer att ha både snarlikt men också lite annorlunda innehåll. Det skulle ju vara himla kul om även den podden får lite lyssnare. Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då!
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness.
Now, we are engaged in a great civil war, testing that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.
And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.
I have a dream. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
Hej och välkomna till Stjärnbaneret, en podcast om USAs historia. Idag tänkte jag att vi skulle fortsätta den här översiktsserien över amerikansk historia. Och vi har ju kommit fram till kalla kriget. Vi har rört oss in på slutet av 40-talet, början av 50-talet här. Vi har sett lite grann hur kalla kriget inleddes och hur det började växlas upp med Berlinblockaden i Europa och sen hur det spred sig till Asien. Och vi pratade lite om Koreakriget förra avsnittet då. Så vi tar vid. Men innan dess så fortsätter vi lite öl, översikt också över öl. Och av alla öl som jag gått igenom tidigare så har det ju varit någon form av lager eller ale. Men idag tänkte jag att vi skulle prata om lambic. Det finns ju egentligen, om man säger, tre huvudgrenar utav öl då. Underjästa öl, som är alltså lageröl, som jäser med jäst som vill ha det lite svalare, lite långsammare. Och det är ju egentligen den mest moderna stilen, eftersom det kräver lite svalare jäsning, så att säga, lite mer industriellt. Överjästa öl är ju den andra då, ale, som jäser mer i rumstemperatur. Och båda de här förutsätter att man återanvänder och hanterar jäst då på ett bra sätt. Den tredje huvudgruppen är ju de som kallas för spontanjäst eller vildjästa öl. Och det är ju som det låter då, att man helt enkelt utsätter vört för vildjäst och låter den jäsa relativt långsamt då. Och det här är ju såklart den mest historiska formen av öl då, eftersom det är det enda man gjorde eller kunde göra innan man förstod det här med jäst och jäsning, kan man säga då. Det här gör ju också att det är en relativt ovanlig ölgrupp idag då. Och framförallt har den då överlevt på några avgränsade platser i Belgien då. Framförallt runt Bryssel då, Pajottenland och en äkta lambic då. En äkta spontangäst öl byggs ju på de här bryggerierna då. Sen finns det en del bryggerier som försöker göra liknande så att säga. Det går ju att få tag på den här typen av vildjäst och bakterier som de här ölen jäser med så att säga. Och det man gör egentligen med sån här öl, om man tittar på den klassiska bryggningen då, så gör man en vört helt enkelt då på mix av pilsnermalt, omältat vete och man tillsätter extremt lite humle och till skillnad från de flesta andra ölsorterna, humlen här ska vara så färsk och fin och fräsch som möjligt så tillsätter man bara humlen för sina antiseptiska egenskaper då, så man vill inte ha någon bäska eller arom och det gör att man kan använda gammal tråkig humle också så att säga. Och när den här vörten är klar så rent traditionellt så pumpades man den bara ut i ett stora öppna kar då, där den fick sakta svalna och då angrips den ju av vildjäst då, den som kallas för Brettanomyces och olika bakterier då och jäser då, börjar jäsa väldigt väldigt långsamt och efter den första primära jäsningen så tappar man oftast på ekfater där även då liksom olika mjölksyrebakterier och kanske rester av andra vildjäster finns kvar då och så står de och utvecklas på faten då under en lång period och kan vara till och med flera år då. Och resultatet blir ju då ett väldigt ska man kalla torrt, friskt och väldigt syrligt öl då, där syrligheten ökar ju längre det får lagras då. Och på många sätt så liknar ju såna här öl snarare en slags kombination av torr cider och mousserat vin och öl egentligen kan man säga. Liksom lite grann i gränslandet däremellan då. Ibland brukar man beskriva här med liksom syrligheten att det blir, man påminner om stall och jordkällar och liknande då. Och även fruktigt. Och inte sällan så blandar man också i ihop olika årgångar som man lagrar då och tillsätter kanske bär och frukt i tunnorna som startar en tilljäsning då. Och vanlig ung lambic är ganska ovanligt, alltså färsk kan man få tag på olika kaféer i Bryssel och då heter den oftast Blanche bara eller någonting sånt där. Är man i Bryssel så ska man ju besöka kaféet à la Mortsubit till exempel, det finns alla de här varianterna då. Oerhört friskt, väldigt ciderlikt när den är så färsk och inte har hunnit bli så syrlig än då. Sen den vanligaste varianten egentligen om man tittar till de som inte har tillsatt frukt, det är den som heter Köse, som innebär att man helt enkelt blandar ung lambic med lagrad lambic då, lite grann som man blandar från olika tunnor när man blandar whisky då. Majoriteten är då lagrad något år och då blir det väldigt syrligt så det börjar dra i mungiporna och medan den här unga lambicen bidrar med kolsyrejäsning då så att det blir ett bubbligt och friskt öl då. Och det här är ju hur ljus den än är så den ser ju lika ljus ut som många av de ljusa lagren eller en pale ale så att säga, men det är ju hästlängd därifrån smakmässigt och det är väl just det här med de här tre huvudsorterna av jäsning som gör att man, det kan bli lite konstigt när man säger så här, jag gillar inte mörkt öl eller jag gillar bara ljust öl då, för man kan ju ha tre öl som smakar helt olika fast den har samma färg då, så att säga. Om har du en ljus lager eller en ljus IPA eller en lambic då, så är det ju framförallt jäsningen och andra saker som gör skillnaden på öl då, inte själva färgen i sig då. Och likadant med mörka då, så att säga. Många som smakar sådana öl för första gången brukar spontant säga att det smakar inte öl då. Men ett tips är ju att bjuda på sådana öl och inte tala om vad det är då. Då brukar de flesta bli väldigt imponerade över smaken då. Man får liksom tänka bort fördomarna med hur en öl smakar då och se det lite med öppna ögon. Och det är ju fortfarande en jäst spannmålsdryck så att i den beverkelsen är det ju en öl då. Och i min värld är ju de här ölen helt fantastiska och ska absolut inte förväxlas med de här andra moderna surölen. Alltså går man på bolaget idag så finns det otroligt mycket suröl med olika frukter i och det är ju oftast bara mjölksyrebakterier och det blir ju väldigt endimensionellt då och i längden lite tråkigt. Men får man ta på de här riktiga vildjästa belgiska så är det ju en helt annan sak. Smakar ju helt fantastiskt då. Det finns ju många tillverkare då. Hittar man öl från Bonn eller Lindemans, Timmermans, Dreyfontänen, Tilkin, Deranke, Cantillon så ska man ju försöka få tag på någon. Då oftast då kanske det man får tag på är Köse ifall det inte är då frukt tillsatt. Jag tänkte att vi skulle prata lite mer om de andra varianterna av lambic i nästa avsnitt. Men köp det här, våga testa och öppna sin öl. Vi pratar mycket om vad som hände i efter andra världskriget och i inledningen av kalla kriget utifrån ett mer utrikespolitiskt perspektiv då, så att säga. Men vi kan ju titta lite mer på också vad som händer i USA då. President Truman hade ju haft en del framgångar i att vinna stöd i USA då för just sin utrikespolitik och hur han manövrerade kalla kriget då. Den här utrikespolitiska utmaningen efter andra världskriget var ju dock inte den enda utmaningen USA hade, utan landet behövde ju också lösa demobilisering på hemmaplan och att då försöka föra över en krigsekonomi till en stabil fredsekonomi då. Och för Harry Truman själv så var det ju också lite av en utmaning att axla ansvaret då, eller manteln efter Franklin D. Roosevelt då, på hemmaplan. Och Truman, han försökte föra Roosevelts reformationstradition vidare då, med olika reformer och på något vis försöka förvalta det här arvet från nya given, The New Deal då, som han hade tagit över. Stämningen i USA efter andra världskriget var ju dock inte en så särskilt bra mylla för att liksom odla vidare och expandera det här nya givenprogrammet. Det amerikanska folket var ganska trötta på olika varubrister och uppoffringar som man hade fått gjort under kriget, och de ville ju konsumera de varorna som inte hade kunnat konsumerats under kriget. Men i den här omställningen då från en industri som spottar ut flygplan och stridsvagnar till militären då för att ställa om till bilar och andra konsumtionsvaror då, så blir det en del problem direkt efter kriget. Det fanns ju en väldigt allmän oro att USA efter kriget, när industrin då hade gått på högvarv, det här som kallas för The Arsenal of Democracy, att så fort kriget är slut så skulle landet då återvända till den här depressionsstatusen igen. För som ni kommer ihåg så den här stora depressionen inleddes ju i princip efter börskraschen 29, och det var ju först med andra världskriget när industrin verkligen fick växla upp som så att säga landet kom ur högkonjunkturen. Även om Roosevelt gjort mycket stora nya given reformer så hade ju de lindrat och planat ut och förbättrat situationen, men det var ju först krigs efterfrågan som verkligen fick industrin att gå på högvarv då, så att säga. Den ekonomiska tillväxten fortsatte ju efter 1945 då, och arbetare som lyckades spara under krigsåren stimulerade ekonomin genom att efterfråga varor på hemmaplan då. Kongressen röstade också igenom en skattereducering på motsvarande 6 miljarder dollar då. En annan viktig åtgärd för att lite mjuklanda efter kriget var ju det så kallade Servicemen's Readjustments Act från 1944, mer känd som GI Bill of Rights då, som gav veteraner som tjänstgjort inom armén bidrag till boende, utbildning och jobbträning. Då. Och för många progressiva så var ju den här GI Bill of Rights ett steg i rätt riktning då. Samtidigt så ökade ju också på ojämlikheten i landet. För det första så var ju de flesta veteraner män, så väldigt få kvinnor nåddes ju av det här. Och för det andra så även om afroamerikaner inte exkluderades i teorin, så såg myndigheter i södern till exempel till att verkställandet begränsade förmånerna för alla svarta veteraner då. Det här har jag ju pratat mycket om i serien om afroamerikaners medborgarrättskamp då. Och de grupperna som hade det svårast efter krigsslutet var ju såklart kvinnor och minoriteter, som för första gången under kriget på allvar nått industriarbetare under kriget. De här grupperna var ju oftast de som fick lämna först när vita män som tjänstgjort i armén då skulle beredas utrymme och återvända till fabriken. Och för många arbetsgivare som kanske hade behövt tagit in kvinnor och minoriteter, så såg man det som en självklarhet att det var en tillfällig lösning och att man skulle återgå till hur det har varit då. Konsument efterfrågan drev också upp inflationen efter kriget, och i slutet av 1945 så inträffar en hel del strejker och arbetarprotester i landet. Ett exempel var när John Lewis ledde gruvarbetarna på en 40 dagar lång strejk. Och den här strejken gick så långt att de höll på att lamslå USA och hota återuppbyggnaden i Europa, så Truman fick till slut låta staten ta över gruvorna tillfället. Samtidigt som man ställer krav på arbetsgivarna att gå facken till mötes då. Och bara några dagar senare efter den här konflikten så kommer en järnvägsarbetarstrejk då. Men den då sätter Truman snabbt ner fotet då och hotar att sätta in militär för att driva järnvägslinjerna då. Så Truman hamnar väldigt mycket i kläm mellan fack och arbetsgivare, och han tillåter facken att lyckas få upp då arbetarnas löner, men kostnaden i sig fördes han vidare till konsumenterna i form av högre priser då, så att säga. Så att han får lite kritik från båda hållen här, och vissa kretsar börjar Truman beskriva som landets strejkbrytare nummer ett, kan man säga. Det mesta av Trumans reformer som han försöker genomföra följer offer för den nya konservativa majoriteten som i slutet på Roosevelts period hade hindrat ytterligare då expandering av nya given. Då. Och de här konservativa krafterna var ju på framfart då. I mellanårsvalet 1946 efter kriget gick republikanerna starkt framåt och vann kontroll i kongressens båda kammare. Då. De använde bland annat det väldigt enkla budskapet "had enough", frågetecken då. Istället för att få igenom nya reformer så fick Truman se hur den republikanska kongressen då började nagga Roosevelts tidigare reformer i kanten då. Offentliga satsningar drogs ner och man attackerade den här kända Wagner Act från 1935 som reglerade relationerna på arbetsmarknaden. Då. Istället så röstade man då igenom en lag som kallas för Taft-Hartley Act 1947. Då. Den här lagen öppnade upp för delstater att ta bort rätten för arbetare att ha en så kallade closed shops, alltså att man var tvingad att gå med i facket för att få anställning bland annat. Och lagen gav ju också presidenten makt att beordra en 10 veckor lång så kallad cool-off-period då, innan en strejk kunde genomföras inom samhällsviktiga branscher då, så att inte det bara slog till med en lamslående strejk helt plötsligt. Då. Och även om den här Taft-Hartley lagen inte riktigt förstör arbetsrörelsen totalt så var det ändå ett väldigt tydligt bakslag efter de framstegen som man gjort under 1930-talet. Arbetarrörelsen kallade istället lagen för Slave Labor Bill då, med en blinkning tillbaka mot landets tidigare historia. Truman använde också sin vetorätt mot lagen då, men den republikanska greppet om kongressen var så starkt att de kunde driva igenom lagen över hans veto då. Samma dag till och med som han lägger sitt veto, så det är ju ett kraftbesked. Och republikanerna utnyttjade helt enkelt missnöjet med ekonomin för att slå ner på demokraterna då. Truman han fortsätter också sin strid med kongressen och han var ju tillsammans med sina närmaste män övertygade om att det amerikanska folket inte var redo att överge framstegen från nya given trots att republikanerna hade vunnit där i mellanårsvalen. Och Truman fortsatte att presentera reformförslagen under 1948, bland annat den första medborgarrättslagen sedan rekonstruktionen då, så är ju en sak som han föreslår då. Men kongressen röstar ju ner i princip alla förslag då, eller urvattnar dem. Men för Truman och demokraterna handlar ju det här väldigt mycket om att se det som en uppstart på valkampanjen inför 1948 års val då. Tittar vi då på valet 1948 så är det ju en ganska brant uppförsbacke för Harry Truman då. Han var relativt impopulär och många amerikaner ansåg ju att han var svag och saknade det kraftiga ledarskapet som Franklin D. Roosevelt hade haft då. Dessutom så är ju det demokratiska partiet ovanligt splittrat för det här tillfället. Vid det demokratiska konventet 1948 så bröt sig två falanger ut ur partiet då. Det ena är ju den konservativa falangen från södern då, som var vansinnig över Trumans stöd för medborgerliga rättigheter för afroamerikaner då. Och de här demokraterna från södern under ledning av Strom Thurmond från South Carolina bröt sig ut och bildar ett tredje parti då, så kallat State Rights Party, lite allmänt kallats för Dixiecrats då. Och de går ju till val på ett ganska osminkat rasistiskt program som bland annat innebar att "We stand for the segregation of the races". Så att man återanvänder väldigt mycket begrepp och rebellflaggan från inbördeskriget och så vidare. Den andra falangen var ju en liberal falang då, som var frustrerad i andra extremen eller andra kanten då, med Trumans progressiva misslyckanden på hemmaplan då, och uteblivna reformer och besvikelse över den här Taft-Hartley Act då, i kombination med vad man ansåg var en Trumans ganska konfrontativa ställning mot Sovjetunionen i utrikespolitiken då. De här liberala demokraterna leddes då av Henry Wallace, som tidigare varit vicepresident under Roosevelt, precis som Truman var innan han tog över då. Och Wallace han blåser liksom lite grann liv i det progressiva partiet som fanns under vissa perioder tidigare då. De här liberala krafterna som inte ville lämna partiet och inte ville göra uppror mot partiet då, kan ändå tänka sig någon annan kandidat än Harry Truman. Så man närmar sig faktiskt generalen Dwight Eisenhower för att se om den här gamla krigshjälten kunde acceptera en demokratisk nominering. Men han vägrade detta, eller tackade nej. Och som det visade sig sen då 4 år senare så skulle han ställa upp som republikansk kandidat istället. Då. Men först efter att Eisenhower tackat nej så väljer de som är kvar i Demokraterna att åternominera Truman som Demokraternas presidentkandidat då. Och som om inte det här halvhjärtade stödet för Truman från sitt eget parti då vore nog så att han hotas då från båda de här utbryta falangerna så nominerar ju dessutom republikanerna en väldigt kapabel utmanare då i form av Thomas Dewey. Dewey han var ju en populär guvernör från New York som red lite grann på en framgångsvåg och föreföll nästan omöjligt att besegra när demokraterna dessutom splittrades i 3 falanger då. Så när valet 1948 börjar närma sig så är det ju verkligen inte många som trodde att Harry Truman skulle bli omvald. Dewey han var till och med så självsäker att han genomförde en relativt försiktig kampanj då för att inte binda sig vid löften och ha lite fria händer efter segern då. Så istället för att säkra sitt eget val så kandiderade han för olika kongressledamöter för att skapa förutsättning för sitt tilltänkta presidentskap då. Så det är nästan bara Truman själv som tror på honom om man säger så. Han kampanjar intensivt då och attackerar republikanerna Dewey hårt för att försöka återfå någon slags medvind. Den republikanska kongressen som stoppat så många reformförslag kallade han för The Do Nothing Good For Nothing-kongressen då. Och budskapet var ju ganska tydligt och enligt Truman så var det ju kongressen som var ansvarig för inflationen och att vanliga arbetare övergav. Så Truman han bevisade också sin poäng på något vis. I juli kallade han in kongressen för en tidig specialsittning, alltså att de fick mötas tidigare än en utsatt schema. Och där så utmanade han ju republikanerna att rösta igenom de mer liberala inslagen i sin valplattform då, men när kongressen inte kom till skott under de här veckorna så började folk undra om inte Truman kanske började ha rätt om det här med do nothing i kongressen då. Och när han inför folksamlingar talade så ropade folkmassor ibland give him hell Harry, och Truman brukade svara I don't give them hell, I just tell the truth and they think it's hell. Men fortfarande på dagarna innan valet, innan folk gick till valurnorna så låg Truman extremt dåligt till i opinionsmätningarna. Så att det är väldigt få som tror att han ska kunna segra i det här valet. Men till de flestas förvåning så vinner Truman ett oerhört jämnt val mot Dewey. Han fick 45,5% av rösterna mot Deweys 45,1%. Så att det är inte många. Det är inte mycket som skiljer kandidaterna, inte ens 0,5% då. Dessutom så vinner demokraterna tillbaka kongressens båda kammare. Så att valet 48 blev en väldigt stor återupprättelse för Harry Truman då. Det finns också lustiga bilder och tidningarna hade ju varit så säkra på att Dewey skulle vinna så att man hade förberett rubriker och omslag och artiklar och så vidare. Och Trumans vinst var så överraskande att vissa tidningar inte ens hann stoppa sina upplagor innan de gick ut. Och det finns ju klassiska bilder och en väldigt glad och leende Truman håller upp Chicago Daily Tribune då, som har rubriken Dewey defeats Truman då. Så att där ser man hur oväntat valet av Truman egentligen var, eller omvalet av Truman. I efterhand så verkar ju då de här två ytterligheterna då i form av Thurman och Wallace snarare nästan har hjälpt Truman att med två så extrema alternativ på kanterna så verkar nästan Truman har blivit liksom ett slags vettigt mittenalternativ när folk skulle väl gå till valurnen då. Minnet av depressionen och nya given hade också på något vis överlevt Roosevelts död och gjort sig påmint så här i valtiden när frågorna ställs på sin spets då. Det finns ett klassiskt citat från en bonde då, som mindes att I talked about voting for Dewey all summer but when the time came I just couldn't do it. I remember the depression and all the other things that had come to me under the Democrats. Så att här var en typisk väljare som hade i opinionsmätningar kanske sagt att man skulle rösta för Dewey men sen i valurnorna ändå inte kunnat göra med det här utan hade röstat på Truman då. En annan orsak till att Truman vann brukar också tillskrivas kalla kriget i sig då. Det här valet hölls ju ungefär samtidigt som Berlinblockaden stod på sin höjdpunkt och Truman hade börjat inta en väldigt hård inställning mot Sovjetunionen. Och det här var ju liksom frågor som, eller åtgärder som republikanerna knappast utmanade. Så att här var det ju lite grann sådär lite urvattnat med republikanernas utrikespolitiska frågor då. Och många amerikaner verkade då för ovanligheten skulle lägga ganska stor vikt vid utrikespolitiska frågor i det här valet och ville inte byta ut en president som stod för Truman-doktrinen och den här Marshall-planen och så vidare. Så att republikanerna behövde på något vis hitta en annan vinkel i utrikespolitiken om de skulle besegra demokraterna då.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Trots Trumans överraskande seger i valet 1948 så var ju kommunistskräcken på hemmaplanen en väldigt svag punkt för det demokratiska partiet då. Och den här rädslan för kommunism internationellt, den som fanns under kalla kriget då, när man nästan var hysteriskt rädda för att Sovjetunionen låg bakom allt som hände på jordklotet kan man säga, så den kunde ju också väldigt lätt förvandlas till en slags rädsla mot en inhemsk kommunism. Och det fanns ju flera politiker i USA som var villiga att spela på den här rädslan på hemmaplan för att vinna politiska fördelar eller sätta käppar i hjulet för sina politiska fiender då. Och det här är ju en rädsla för politisk radikalism som knappast är något nytt i USA. Här får man ju kanske lyfta blicken lite grann och titta på tillbaks historien. Något av de tidigare avsnitten så pratade vi redan hur det här federalistiska partiet under John Adams och Alexander Hamilton hade försökt att slå ner på oliktänkande på slutet av 1790-talet och genom de ökända så kallade utlännings- och uppviglingslagarna där man verkligen liksom försökte slå ner på vad man trodde var internationellt inflytande över inrikespolitiken i USA då. Och det amerikanska partiet då, de här så kallade know-nothings som vi pratade om innan inbördeskriget, hade ju föreslagits väldigt mycket hårdare tag mot immigranter och katoliker på 1850-talet och var ju också lite sådär spelade på rädslan då. De hade ju blivit utkonkurrerade av just republikanerna innan inbördeskriget. Men hur som helst, det finns ju en lång tradition av att försöka vara stenhård eller vara tough on, så att, som man brukar säga, politisk radikalism då, så att säga. Det är ingenting nytt i amerikansk politik då. Den första kommunistskräcken då, när man verkligen pumpade upp en rädsla för inhemsk kommunism, hade ju inträffats efter första världskriget. Ni minns ju hur både immigranter och radikaler hade förtryckts där under första världskriget och strax efter första världskriget. Och jag pratade bland annat om hur socialistpartiets ledare Eugene Debs hade till exempel hamnat i fängelse och fick bedriva en presidentkandidatkampanj från fängelset. Så kalla kriget skapar ju en era, en andra era av kommunistskräck då, ibland kallad då för the second red scare. Och det är ju retoriken från Trumans administration och militär om hur kommunister i Kreml från Moskva då försökte sprida den här kommunistiska revolutionen över hela världen. Och det är ju någonting som skrämmer det amerikanska folket då. Sovjetunionen som var en totalitär stat som hotar liksom grundläggande rättigheter för fria folk var ju någonting som man kunde spela på då. Tron på ett hot från utlandet kunde ju också utgöra ett hot mot republiken på hemmaplan, att det här sprider sig. Så till slut så piskar man upp en lite av en stämning som gränsar till en form av hysteri då. Och det är också utrikespolitiska händelser som förstärker det här inhemska hotet. Då. Stilleståndet i Korea skapar ju en oerhörd, som vi pratade om förra gången, skapar en oerhörd frustration och ilska i USA. Att landet, att USA som liksom nyss har segrat andra världskriget och mot både Tyskland och Japan. Och nu kan man inte ens slutföra en gränsstrid i ett litet asiatiskt land. Då. Och många menar att det var ju ett tydligt tecken på, eller ett symptom på att någonting är fel och galet. Inte bara på plats i Korea utan också på plats i USA. Sa då. Så det här bidrar ju då till en så kallade andra Red Scare och en kamp mot kommunism på hemmaplan då. En stor del av den här antikommunistiska hysterin som uppstod var ju republikanernas jakt på en sakfråga som kunde användas för att attackera demokraterna då i kombination med demokraternas försök att värja sig från attackerna då. Och med start 1947 så började representanthusets kommitté HUAC, House Un-American Activities Committee, att genomföra publicerade utfrågningar och undersökningar som gick ut på att undersöka om demokrater hade tillåtit kommunister att infiltrera staten då. Och HUACs första offer var ju filmindustrin som anklagades för att ha infiltrerats av kommunister som spred sin propaganda via Hollywood. Och så författare, producenter, vissa stjärnor kallades in för att vittna då. Och när några av de mest kända så kallade Hollywood 10 finns en grupp då vägrade att svara på frågor om sina politiska åsikter och kollegers politiska åsikter så skickades ju några av dem till och med i fängelse då. Och dessutom svartlistades många för att ha så kallade bristande lojalitet så att de inte längre kunde arbeta inom showbusiness då. Nästa fall för HUAC efter den här Hollywood 10 blev ju fallet med Alger Hiss. Då. Hiss hade ju haft ett högt uppsatt jobb inom utrikesdepartementet som bland annat varit med Roosevelt vid Yalta-kongressen till exempel. 1948 så anklagas han av Whittaker Chambers, då, en före detta kommunistisk agent, för att han ska ha försett honom med hemligstämplade dokument från utrikesdepartementet strax innan andra världskriget. Då. När Alger Hiss stämde Chambers för förtal så presenterade Chambers då lite mikrofilmer med dokument från utrikesdepartementet. Man kallas ju för pumpapappren då. Eftersom Chambers hade haft dem gömda i en pumpa i sin trädgård. Då. Senare skulle det ju visa sig att dokumenten handlade framförallt om flottans livbåtar och eldsläckor och annat. Så att det var väl inte någon jätteallvarliga dokument då, så att säga. Men Hiss kunde ju dock ställas inför rätta eftersom fallet var, vad heter det, preskriberat. Alltså var äldre än 7 år. Men tack vare den här HUAC-kommittén i allmänhet och kongressledamoten Richard Nixon från Kalifornien i synnerhet så fälldes ju Hiss istället för mened och hamnade flera år i fängelset. Och Nixon själv, han kallar ju det här fallet Alger Hiss för the most treasonable conspiracy in American history, vilket ju då man förstår är ganska överdrivet då. Fallet Alger Hiss då var ju inte bara en personlig katastrof för Hiss själv då. Det skapas ju misstankar mot liksom en hel generation av liberala demokrater som funnits i maktens kretsar under alla år som Roosevelt och Truman suttit i huset då. Och för att freda sig från republikanernas attacker och skapa lojalitet mot partiets kalla kriget policy då, så skapar Truman-administrationen ett slags lojalitetsprogram för federalt anställda då. Det resulterar ju i att redan 1951 så hade mer än 2000 federala tjänstemän pressats att säga upp sig och över 200 hade fått sparken rakt av. Det här lojalitetsprogrammet minskar ju emellertid inte kommunistskräcken utan snarare ökar den då genom att ge uppmärksamhet och legitimitet till jakten av kommunister då. Så FBI under J. Edgar Hoover börjar ju genomföra utredningar och trakassera politiskt radikala personer då. 1950 så röstar kongressen över Trumans veto då för att införa McCarney Internal Security Act då, som begränsar samhällsfientlig aktivitet genom att kräva att kommunistiska organisationer skulle registreras hos myndigheterna då. Och när Sovjetunionen sen visar sig då utveckla atombomben som vi pratade om tidigare, långt tidigare än vad många amerikaner trodde, så spädde det på misstänkarna eller tankarna då liksom att nej, men det måste vara amerikanska atomhemligheter som har läckts till Stalin, annars hade de inte kunnat tagits fram bomben så här fort, så det sprider på ytterligare då rädslan då. Bara 2 veckor efter att Andrew Hiss har dömt så kunde den brittiska regeringen föra vidare information om att de arresterat Klaus Fuchs, en atomfysiker som hade jobbat vid Los Alamos där den amerikanska atombomben utvecklas, så att han erkänt att han hade fört information vidare till Sovjetunionen. Då kort därefter så arresterar FBI-paret Julius och Ethel Rosenberg som anklagas då för att tillsammans med Fuchs och hans bror spridit information om Manhattan-projektet till Sovjetunionen. Och paret Rosenberg då, som var medlemmar i det kommunistiska partiet, de nekade till alla anklagelser men dömdes 1951 mot sitt nekande då. Senare dokument indikerar ju att staten visste att Ethel var oskyldig men att man anklagade henne med då, för att sätta press på Julius för att erkänna då. Och trots vädjan från påven och andra protester så avrättades då paret Rosenbergs i juni 1953 i den elektriska stolen då. Alla de här pusselbitarna då, Huvaks utfrågningar, hissrättegången, lojalitetsprogrammet, McCarnan Act, avrättningen av Rosenbergs, ledde ju då i slutet av 50-talet till en mer hysterisk kommunistskräck då. Delstater, lokala myndigheter, skolor, fackförbund, grannar, alla ser ju mystisk kommunistisk aktivitet och många amerikaner visar sig vara villiga att ange andra då för att rädda sitt eget skinn. Många var ju övertygade om att amerikanska kommunistiska partiet tog order direkt ifrån Moskva då. Devisen var ju på något vis att alla kommunister är inte spioner, men alla spioner är ju kommunister i alla fall. Och det enda elementet som saknas i den här andra Red Scaren var ju då någon form av ledare. Men i det här klimatet så dök ju en helt osannolik och extraordinär person fram då i form av Joseph McCarthy. I podden körde ju jag och Robert tidigt ett avsnitt om just McCarthyism. Kommunistskräck då, att kan ha varit något av de första 10 avsnitten tror jag till och med. Men det förtjänar ju att snabbrepeteras då. Joseph McCarthy var ju en slätstruken första gångs senator från Wisconsin som mitt under ett tal i staden Wheeling i West Virginia plötsligt höll upp ett papper i sin hand som han hävdade var en namnlista på ett antal kommunister som för närvarande arbetade vid utrikesdepartementet då. Och ingen annan politiker på federal nivå hade ju liksom anklagat den federala staten på det viset. Så hans tal startar ju då en form av drygt 4 år långt korståg som ju i efterhand har fått namnet McCarthyism då. Månaderna efter det här mötet så återupprepar ju McCarthy sin anklagelse och tog sig helt plötsligt rollen som den främsta korsfararen mot inhemsk radikalism då och kommunism. Och antalet namn på hans listor som ingen någonsin fick granska växte ju och varierade och fler departement anklagades av McCarthy för att ha anställt kommunister då. När republikanerna efter valet 1952 kontrollerade hela kongressen då, så blev ju McCarthy ordförande då för en speciell senatskommitté som ansvarade för undersökningar och offentliga utfrågningar i stil med representanthusets huvak då. Och det som verkligen anmärkningsvärt var ju att han tilläts att fortsätta den här anklagelserna och de här utfrågningarna trots att han aldrig egentligen lyckades producera avgörande bevis i något fall då. Men många republikaner som velat se hårdare tag mot inhemska radikaler lät honom hållas och vissa beundrar honom till och med för sin tuffa och orädda stil då mot det federala etablissemanget som många ansåg var arrogant eller till och med förrädiskt då. Och han hejades på då när han hävdade att demokraterna var ansvariga för 20 års förräderi då. Han gav republikanerna på många sätt de fråga att enas vid då, och han gav ju också USA då ett nytt ord i form av det här McCarthyism då. McCarthys framgången berodde ju på att han på något vis förenade 3 starka krafter i ett, och det ena var ju den starka rädslan för kommunism som kalla kriget skapat. Det andra var ju avskinn mot etablissemanget i öst som många amerikaner i övriga delar av landet upplevde då. Det är någonting vi kanske känner igen från dagens situation också. Och den tredje kraften var ju republikanernas partipolitiska frustration efter att ha varit utestängda från Vita huset sedan Herbert Hoover lämnade i mars 1933 då, alltså nästan 20 år tidigare. Så här fanns en fråga som kanske skulle kunna få republikanerna att återta makten då, även i Vita huset då. Ytterst få politiker i något av partierna vågade utmana McCarthy. Inte ens republikanernas kommande presidentkandidat Dwight Eisenhower vågade äventyra sin kandidatur, även om den forna generalen avskydde McCarthy och hans taktik egentligen då. McCarthy var också mästare att använda media, och det var ju vad som en serie eller en följetong där alla inväntade McCarthys nästa så kallade avslöjande, dock aldrig några bevis då. Och för många räckte det ju med hans breda penseldrag i anklagelserna för att tro att det låg någonting bakom det, så att säga. Ingen rök utan eld då. Och Kina hade ju blivit kommunistiskt på grund av förrädare på utrikesdepartementet, menar man. Och Sovjetunionen hade utvecklat atombomben på grund av spioner och så vidare. Så McCarthys anklagelser spelade ju på ett slags återkommande mönster i amerikansk historia att då och då hänga ut oliktänkande som inte uppfattades som typiska amerikanska karaktärer då. Och han attackerade den här väl etablerade eliten på ett extremt populistiskt sätt genom att anklaga dem bland annat för att vara homosexuella då. Dean Acheson då, som bland annat varit Trumans utrikesminister och viktig i utrikespolitiken, kallar ju då McCarthy på sitt eget bryska språk då för en pompous diplomat in striped pants, och han fördömde alla egg-sucking phony liberals som försvarade då communists and queers. Så att han är ju inte en person som skräder orden direkt då. Och han kom ju undan eftersom många republikaner avstod ifrån att agera och de gillar inte hans metoder men delar hans mål. Och det är ju kanske något som man verkligen kan på något vis känna igen med dagens republikanska parti med Trump och stormningen av kongressen i den 6 januari. Där. Så här har vi ju ett tydligt mönster hur kalla kriget och växlas upp liksom både utrikespolitiskt och inrikespolitiskt. Och kalla kriget på något vis dominerar ju naturligtvis utrikespolitiken, men just den här kommunistskräcken och det gör ju också att kalla kriget också blir att dominera inrikespolitiken på ett sätt som gör att nästan ingen fråga inte sätts eller ses i perspektivet av kalla kriget. Då. Vi ska se vidare hur det går med alla de här frågorna i nästa avsnitt där jag tänkte att vi skulle prata lite mer om inrikespolitik. Då. Vi ska bara ibland titta på Trumans reformprogram då, som kallas för Fair Deal. Vi ska kolla på hur Dwight Eisenhower blir republikansk president och hur han lyckas locka över en del demokrater till republikanerna och så vidare. Men tills dess så får ni ha det bra. Hej då!
States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil.
And if the hippies and the yippies and the disruptors of the systems that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country will shut up and work within our free system of government, I will lower my voice.
If the impeachment provision in the Constitution of the United States will not reach the offenses charged here, then perhaps that 18th century constitution should be abandoned to a 20th century paper shredder.
Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.